In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja, där var den, återigen. Signaturen är bekant med Mourinho och Ferguson och Wenger och alla de andra. Situationen däremot, den är obekant. Patrik Bränning och Makoto, ni är bekanta i alla fall.
Det får väl ändå säga.
Bekanta röster i sammanhanget. Sillypodden här, långt från fotboll och långt från övergångar och transferfönster befinner vi oss, men vi kör ändå. Varför inte liksom? Det finns ju mycket som är silly där ute som kanske inte nödvändigtvis rör bara övergångar. Hur mår ni först och främst?
Jag mår bra. Jag är väl den enda av oss som får sitta på redaktionen eftersom jag har en samhällskritisk tjänst. Kämpa den!
Det är fint. Du är en som är välkommen på SL-tågen med andra ord.
Ja, exakt.
Det är fint.
Inte illa.
Nej.
Patrik Syk däremot, hans samhällskritiska tjänst, ja, den, hur värderas din tjänst, Syk? Hur känner du?
Min tjänst är inte samhällsviktig då.
Nej.
Jag som däremot hade behövt vara på redaktionen eftersom där är min studio. Däremot finns det en massa samhällsviktiga tjänster som inte hade behövt vara på redaktionen. Kanske. Det där är en intern politisk diskussion som
som vi gärna tar här, känner jag.
Som vi
det är väl helt behöver. Rätt forum för att ta intern politiska diskussioner, tycker jag.
Ja, precis. Behöver ta i det här premiäravsnittet av Silly-podden då. Det som är där ute, det är en otrolig ambivalens inför hur och när och om fotbollen ska kunna komma igång igen i den säsongen som i vanliga fall hade varit på väg att rundas av. Vi hade väl suttit här med några färdiga ligavinnare och en Champions League-final som vi hade gnuggat händerna inför och sett fram emot. Nu har vi inget av det, nu har vi en massa frågetecken. I Frankrike kom besked att man lägger ner säsongen. Sen är det lite oklart hur de ska göra med placeringar, med titlar, med uppflyttningar, nedflyttningar, Europa, kvalifikationer och såna saker. Men man kommer inte spela mer fotboll i alla fall. England rör sig åt andra hållet, där har man nu börjat öppna upp. Arsenal och Tottenham har öppnat upp sina träningsanläggningar, börjat så smått och förbereda sig på den säsong som av allt att döma fortfarande då kommer tas upp i juni igen. Vad är era känslor inför de här två besluten och de här två utvecklingarna? Patrik, du får börja.
Jag tycker det är väl tydligt att Premier League har ju så otroligt mycket att vinna på att spela klart, eftersom de då har tv-pengar som inte brinner inne, så att det känns ju som det är ju bara ekonomiskt drivet att de vill slutföra säsongen. Jag tror att hade det varit en liga med inte lika mycket pengar inblandat, hade de nog stängt igen den där nu och gått vidare med sina liv och börjat förbereda sig på nästa säsong, vilket ju känns som det hade varit det mest logiska att göra, som Frankrike gör då. Det spännande med Frankrike är ju att de förhandlar ju med sin rättighetsinnehavare Bein Sport eller Bein Sport om hur mycket av de här tv-pengarna de ändå ska få. Och det är ju kittlande eftersom det är PSG-presidenten då som är med och för klubbarnas talan på ena sidan, och så sitter ju PSG-presidenten då och för tv-bolagets talan på den andra sidan. Det kommer bli en tuff förhandling där kring hur mycket de ska få ut.
Försöker du antyda här att det finns en viss korruption i den här relationen?
Ja, det får stå för dig. Men det är spännande också att PSG-presidenten är en av de som är emot att de har stoppat säsongen då, vilket kanske kan bero på att han har vissa intressen i att det ska tv-sändas matcher, men också såklart i att PSG är fortfarande kvar i Champions League. Så de ska ju fortsätta spela fotboll, vad det verkar ändå. Vilket ju är en lite, väldigt, väldigt konstig situation.
Mm. Ah, det är mycket märkligt. Makoto, du som håller örat mot den spanska rälsen, hur låter det där?
Alltså, Spanien är ju kända för att ta väldigt otippade beslut, lite så här för att sticka ut bara, känns det som ibland, för att jävlas med folk. Nu så det senaste budet som jag sett är väl att man vill ju såklart starta upp igen. Det finns ju också ekonomiska intressen naturligtvis. Men att man då ska göra på något sätt i etapper, att börja med att spelarna får börja träna individuellt, sen ska de få träna i små grupper och sen ska de få träna liksom hela lag. Och sen när man då ska spela ska man på något sätt isolera dem på hotell och under 6 veckor för att färdigspela säsongen då. Jag har ju väldigt svårt att se att det ska gå igenom för de här tidsplanerna som hela tiden har lagts utan att på något sätt kunna någonting om virusspridning här. Det ska vi inte säga att jag kan. Men det känns ju optimistiskt. Alla planer som man har lagt hit, det känns optimistiskt och man har väldigt svårt att se att det ska bli av. Det känns snarare som att det kommer att ställas in förr eller senare. Det är väl känslan jag har i alla fall.
Ja, Spanien är ett av de hårdast drabbade länderna såklart i hela världen.
Det är ju redan klart att man har ju gått från myndighetshåll och sagt att det kommer inte finnas publik på fotbollsmatch året ut. Och bara ja, där
det...
så...
Ja, där tror jag ju faktiskt att det ställs ju lite på sin spets nu, betydelsen av match-going fans. Därför att det kommer vi nog få se över i stort sett hela Europa. Ganska lång period med spel utan publik på arenorna. Och då blir det ju väldigt uppenbart att den fotbollen spelas för någon annan än för dem på arenorna, för de är inte där. Det är ju en gammal konflikt som dras till sin spets här, verkligen. Allsvenskan har också planer på att starta upp om vad det nu börjar bli då, inte allt för länge. Har du något senaste nytt där, Patrik, att tillägga?
Nej, Allsvenskan är väl det här att de har satt ett datum när de hoppas på publik också, att i övriga Europa fascineras över den svenska optimismen där, samtidigt som de från svensk elitfotbollshåll säger väl att liksom, ja, men det är dumt att inte försöka planera för det om det skulle fungera, men det finns väl ingenting som talar för att vi kommer att ha publik på Allsvenskan under sommaren i alla fall. Det känns ju, som man gott var inne på, för att använda samma ord, väldigt optimistiskt utan att veta någonting om virusspridning, så man ska ju vakta sig för vilka liksom tippningar man drar här. Men det är ju spännande med Allsvenskan eftersom lagen har ju fått möjlighet att träna på ett annat sätt som de övriga lagen i Europa inte haft, vilket också gjort att det blivit liksom någon slags misstänkliggörande situation mot varandra i det, har jag fått till mig från diverse håll, att liksom klubbarna är lite nojiga över att någon annan ska träna mer och få lite försprång och så själv så tvingas man då också testa de här gränserna för vad som egentligen är tillåtet men också vad som är lämpligt, för att det är en sak vad som är tillåtet, hur man tolkar reglerna, det är också en sak vad som är lämpligt, vilket ansvar man har som klubb och som förebilder och som liksom förgrundsgestalt i samhället och sådär. Det känns som det hade nog, jag tror många hade varit ganska tacksamma om någon bara sa att ni får inte träna, för att det hade ju underlättat ganska mycket beslutsprocessen, samtidigt som man ju gillar att Sverige försöker hålla öppet så mycket som möjligt och startsträckan blir ju kortare då. Det blir ju spännande att se internationellt hur engelska spelare som inte ens fått springa i parker tillsammans helt plötsligt ska ut på en fotbollsarena och spela match var tredje dag för att de ska hinna slutföra en säsong. Är det snällt mot människor? Vilka skador kommer det medföra? Hur kommer det påverka de spelarna resten av deras karriärer? Kommer det förkorta karriärer? Kommer det förstöra människöden? Det är väldigt stora frågor. Och vad händer om någon blir smittad? Ska hela laget i karantän eller ska hela laget inte i karantän? Är det att jämställa med en skada? Eller kommer liksom lagen kräva speciella omständigheter då och kanske slippa spela matcher utan den här spelaren? Och kommer det komma skadestånd på det? Så det är så otroligt många juridiska frågor. Och de har ju ganska stora juridiska team i alla fall, de internationella klubbarna, så att de kommer få ha att göra de där ligaföreningarna, tror jag.
Alltså spelarfacken om inte annat kommer ju vara väldigt mycket förhandlingar med, och de kan nog sätta ganska mycket käppar i hjulen för att starta någonting tidigt också, för att det är ju fortfarande människor vi har och det handlar om också. Det är inte robotar som ska skicka ut och spela fotboll heller.
Nej, och det äcklar mig lite den här driften alla har att komma igång så tidigt som möjligt. Alltså jag förstår ju den om man saknar själv fotbollen och sådär, men om man kräver av resten av befolkningen att de ska sitta i karantän och sen samtidigt så jobbar man allt för att få igång så att 22 killar ska kunna springa ut och spela fotboll bara för att klubbar ska tjäna pengar. Det är klart att det finns anställda som ska liksom, vars levebröd hänger på de pengarna, så att det förstår jag också. Men det finns någonting, det är svårt när frågan inte är hur ska vi minska smittspridningen utan frågan är hur ska vi spela fotboll trots smittspridningen. Jag tycker att det är ett fel tänk om man börjar på tvåan där hela tiden.
Ja, det som... Man ska komma ihåg också att vi sitter i ett land där vi inte sitter i karantän. I vår kontext så känner man att ja, men fotbollsmatcher går nog att spela. Så där. Men man måste komma ihåg att i flera av de här länderna, eller i alla de här länderna, så sitter hela befolkningen inomhus. De får liksom på nåder gå och handla mat. De kan inte göra någonting. Ingenting är öppet, inga skolor är öppna, inga jobb är öppna. Noll, verkligen. Och det är i den kontexten som det här ska öppnas upp också. Vi pratar enorma signaleffekter här. Vi pratar länder där det är faktiskt ett brott mot lagen att lämna sin bostad i fel ärende. Och det är ganska viktigt att lägga till det. När vi pratar utifrån vårt perspektiv här i Sverige så ser det ju inte alls ut så. Så att därför blir det en så otroligt mycket mer komplex sak i de här länderna.
Alltså det blir ju också individuellt på varje land, så är det ju. Om man tittar på Tyskland, så de har väl ännu tidigare planer att starta upp på något sätt. Och där är ju även
de ska starta nästa vecka.
Ja, och där är även myndigheterna godkänt på något sätt. Med det sagt så känns det som att den turnering eller liksom mästerskap som kommer försvinna, det är ju Champions League. För hur ska du få de här spelarna att åka runt? Och någon kommer behöva resa på ett eller annat sätt för man ska färdigställa Champions League. Även om de skulle lägga det på en bestämd ort. Så det är ju omöjligt, kan man ju se, att det här skulle kunna starta upp igen i alla fall.
Jag håller med. Sen är det spännande också att den liga som är först ut kommer ju ha en jäkla stark position. För den kommer ju få ett enormt skyltfönster. Sett till tittare och bettingomsättningar och allt annat. Så att det är attraktivt att komma igång också först, kan man tänka. Om man då tänker en liga som Bundesliga, som kanske inte är Europas främsta alla dagar, om den kommer igång en månad innan alla andra, då det kommer bli väldigt mycket Bundesliga på tvn helt plötsligt, hos väldigt, väldigt många.
Hur många vitryska fotbollsmatcher har du sett senaste månaden?
Inte så många. Hur många färöiska planerar du att se nu när de kommer igång?
Ja. Jag har funderat på att börja titta på taiwanesiska baseballligan faktiskt, men det har inte blivit av riktigt.
Den är igång alltså?
Ja, men de har ju robotar på arenan som ska ersätta publiken.
Fan vad det är härligt med
men de är igång.
Med robotar. Ja, det känns annars väldigt japanskt med robotar. Det är ju inte så långt från Japan till Taiwan.
Nej, det är fascinerande hur Taiwan har hanterat det, måste man säga, sett till hur nära Kina de är. Och så vidare, att de i princip helt klarat sig ur det där värsta.
Ja, vi ska inte snöa in på det där för mycket, men det blev ju uppenbart så att de länderna som drabbades hårdast utav SARS då för, vad är det, 15 år sedan, var ju också de som hade en beredskap på plats för att ta hand om en pandemi eller en epidemi. Och de länderna som inte drabbades så hårt utav SARS hade inte det. Tänk vad man inte kan lära sig av andras öden. Ja, så är det i alla fall. Det här med publikljud är ju annars... före vi går vidare så ska vi säga någonting, att det här påverkar såklart också transferfönstret. Det är ju trots allt Sillypodden det här. Det har kommit ett förslag som väl av allt att döma kommer klubbas igenom i England, att flytta fram transferfönstret, att det ska öppna då i slutet på augusti. Man flyttar alltså fram även transferfönstret då ungefär 1,5 månad. Jämfört med hur det brukar se ut när det öppnar i juli. Internationellt så kommer det väl förmodligen se liknande ut. De behöver, ja, de behöver bara öppna samtidigt.
När det öppnar utan vad som kommer ske, det blir ju, alltså, ta klubbar som har sänkt, där spelarna har gått med på kollektiva lönesänkningar. Kan en sån klubb gå ut och lägga 400 miljoner på en spelare någon månad senare? Hur tas det emot i den truppen? Och liksom hur ekonomiskt rustade är de? Är det ens genomförbart? Det finns ju experter som spår att det kommer inte ske några affärer alls i stort sett. Det kommer bara bli gratisaffärer och lånedeals.
Swapdeals.
Ja, exakt. Och sättas press då på klubbar som att många utlånade spelare som då återvänder med stora lönekostnader som ingen vill ha på lån igen, för att ekonomin är krossad i många ställen, och då tvingas den klubben ta den lönekostnaden som inte budgeterat för, och så kommer de då drabbas väldigt, väldigt hårt. Så att det är ju liksom, det känns inte det löjligt att vi sitter här och gör en sillypodd idag, eftersom det finns ingen silly season och ingen vet hur den kommer se ut när den kommer igång, och förmodligen så kommer det liksom inte bli den rulljan som vi är vana vid, så att det känns väldigt konstigt alltihopa då. Det är som en Premier League-podd idag ungefär. Så känns det.
Ja, det gjorde vi än igår.
Så ja. Att, ja, din tjänst är ju... Den må inte vara samhällsviktig, men den är ju igång. Ja, den ska fyllas.
Det är så man kan samma. Det var som
ja.
Jag var lyssnade på ett band som skulle spela, jag vet inte vilka det var. Men de skulle spela en låt och sa de, ja, det här är en melodi som vi skrev. Den är inte så bra, men den finns.
Jag lägger ingen värdering i din tjänst. Den är viktig.
Ja, precis. Ja. Men vad fan, underhållning, det måste vi ha.
Ja, och det finns ju en Bauhaus-nota som ska klaras av och så vidare. Så att...
Ja, det kan ha kostat en del det där altanbygget i år, eller?
Altanbygget blev landade på budget.
Byggena. Det är alltid plural musik.
Just.
Det är nästan det största problemet med att ha varit hemmasittare nu då i 7-8 veckor eller vad det är. Det är ju att det som var tänkt att vara sommarens projekt nu redan är färdigbyggt och klart. Att man nu måste hitta på helt nya grejer. Plus att det börjar bli slut på plats på tomten och bygga saker.
Alla våra prövningar i coronatider. Känner med dig.
Men vi var i alla fall inne på det här med publikljud, om vi nu ska spela fotboll utan publik. Det har pratats om att det ska strömma publikljud från högtalare ut på arenan, att det ska spelas upp fejkat publikljud i tv-sändningar och så vidare. Vi har inte hört talas om den här kanadensiska publikljudsappen. Känner du till den?
Det här känner jag inte igen. Men det känns, när något kom från Kanada, då blir jag omedelbart intresserad.
Ja, men det är då någon som har kommit på en app som man laddar hem. Och sen när man börjar titta på fotbollen så sätter man på den här appen. Då spelar den in dig och dina reaktioner hemifrån. Lägger ihop samtliga ljud som görs då runt om i världen. Så att till exempel blir det mål så blir det ett jäkla liv plötsligt, för då sitter folk hemma och skriker, eller om det är ett domslut så är det en massa svordomar. De här samlas ihop, alla de här inspelningarna skickas till arenan, och det är det ljudet som sen skickas ut till spelarna, så att de helt enkelt får reaktioner på det som händer och känner att det faktiskt är någon som tittar på dem när de spelar. Spontant känns det som ett vattentätt system.
Alltså, man vill ju vara negativ i som den fotbollskonservativa person man är, men jag tycker ju ändå att det känns ju ändå vettigare än det där förinspelade publikljudet som inte har någon som helst anknytning till händelserna. Men däremot så vet man ju när företag brukar öppna såna här typen av tjänster, ja, men skicka in och hamna i vårt flöde och sådär, det som kommer in är ju inte vackra bilder på folks husdjur, utan det är ju liksom gamla opassande motiv och skällsord och sådär. Så det kommer ju skrikas en del könsord i den där appen, kan man ju ana.
Alltså förhoppningen är ju att det blir så pass många då, så att det går liksom inte att utskilja någonting, utan att det blir ett sål som på något sätt ska likna en stor publik där det också ju skriks ett och annat könsord på en läktare för oss.
Alltså, det var inte den där sociala spärren om du sitter hemma själv riktigt.
Alltså man tänker så här också, att om folk också sitter hemma och spelar in, nu är det ju för mycket könsord på läktaren som det är. Fatta hur mycket det kommer bli. Min tilltro till mänskligheten är så pass låg ändå att jag tror att det kommer vara barnförbjudet att vara på plats liksom på en fotbollsarena med det här såret ändå. Det känns som att det är i alla fall bättre än Valencias försök de gjorde mot Atalanta, den där match zero-tillställningen där coronaspridningen var som värst där i Champions League innan allt började. För då hade de ju också någon sorts förinspelat ljud som de satte i läktarna. Det var intressant. De slutade spela upp den när Atalanta gjorde mål. Då dog alltihopa där under matchens gång.
Men kan de inte bara köra? Man vill ju att de bara ska köra tyst ändå. Det är ju verkligen så. Man kan inte hålla på så här. Det är väl härligt om man för en gång skulle få höra liksom spelarnas, hur de ropar och vad tränarna skriker och vad som sägs. Det är väl jättespännande. Det hade varit jätteintressant.
Ett av de roligaste klippen från La Liga som jag vet är ju från den här matchen som var publikfri mellan Barcelona och tror jag Las Palmas. När man hör Barca-spelarnas chatter under hela matchen och Luis Suarez liksom tuggande med motståndarna och domarna. Det var helt fantastiska bilder och ljudklipp därifrån. Så det är ju en positiv aspekt ur det hela, om man får säga så. Mm.
Ja, absolut. Ja, men det hade man ju varit lite nyfiken på att höra, helt klart. Om vi går vidare lite andra saker som har hänt, först och främst måste vi ju nämna Zlatan. Det är ju trots allt en silly podd. Har vi haft ett enda avsnitt av den här podden utan att vi har nämnt Zlatan? Tveksamt ändå. Ja eller nej? Kommer Zlatan spela allsvensk fotboll med Hammarby, Patrik?
Men du kan inte kräva ett ord bara.
Jo, ja eller nej.
Men menar du den här säsongen eller menar du någon gång?
Någonsin.
Någonsin. Det är fortfarande nej.
Ja, Makoto?
Jag säger ja om vi tittar på någonsin.
Men det finns ju ändå en chans.
Ja, alltså det finns en chans. Den har ju ökat dramatiskt. Jag tror inte att den blir mindre av att Malmö är sura på honom. Jag tror att det snarare gjort att den finns en viss sannolikhet där. Men det är spännande är ju... Kan han välja mellan att spela i Milan och Hammarby, då kommer han alltid välja Milan. Den dagen han inte kan välja mellan att spela i ett Milan och ett Hammarby, är han då fortfarande så intresserad av fotboll att han kommer välja ett Hammarby? Det är där jag är lite tveksam.
Ja, den som lever får se. På tal om fotbollsmatcher så spelades den i förra veckan. Du skrev en svidande text om det, Patrik. Om ni inte har läst den så kan jag rekommendera den. Jag tyckte den var fängslande.
Verkligen. Instämmer här också för det faktiskt.
Tack.
Har du fått några reaktioner?
Lite reaktioner har kommit till mig.
några
stycken. Jag tycker majoriteten av reaktionerna är ett, AIK gjorde samma sak, vilket ju är en jättebra invändning såklart mot kritiken, för då är Hammarby helt fria eftersom AIK gjorde samma sak. Så det var inga problem, tydligen. Och sen två, det här är inte så farligt ungefär, och då känner jag bara så här, ja. Nu reagerar ju inte jag på att de spelar utifrån min egen kunskap om smittspridning, utan jag reagerar på att de spelar rakt emot Folkhälsomyndighetens råd och Svenska Fotbollförbundets. Och en tredje invändning, det kanske näst vanligaste trots allt, den glömde jag, det är det här att Folkhälsomyndigheten har varit otydliga i sina instruktioner till fotbollsklubbarna och att de inte kan någonting om fotboll, att det har lysit igenom då. Och det tycker jag var roligt också, eftersom de här rekommendationerna som jag hänvisar till är ju inte från Folkhälsomyndigheten, utan de är ju från Svenska Fotbollförbundet, som de har arbetat fram ihop med Folkhälsomyndigheten. Så att alltså, Hammarby bröt helt uppenbart mot tydliga instruktioner från Svenska Fotbollförbundet. Det går liksom inte att komma runt det, oavsett vad man kallar matcherna. Och det man reagerar mest på var väl trots allt att deras totala liksom avsaknad, att de inte skämdes över att de så uppenbart bara hittade på saker för att komma runt det här. Det tycker jag var lite obehagligt nästan.
Det är ett grundläggande problem hur man ser på rekommendationer, skulle jag säga. Att man ser rekommendationer som bara rekommendationer. Det finns en anledning till att de finns.
Ja, precis. Och att man inte tar sitt ansvar heller som en vuxen människa. Att man, så här, man gör allt för att tolka saker på ett sätt. Just det här, ställer sig frågan, ja men... Hur kan vi spela fotboll trots de här rekommendationerna? Är det första frågan du ska ställa, eller ska du ställa dig frågan hur agerar vi på ett ansvarsfullt sätt i den här tiden och gör vad vi kan för att liksom hjälpa till att minska smittspridningen? Och alla människor i Sverige har ju tagit sig an problemet från liksom att göra vad de kan. För vi sitter ju inne, vi tar ju social distansering, vi träffar inte så mycket vänner som vi gjort tidigare. För att vi, inte för att någon har förbjudit oss, utan för att det är en rekommendation och för att vi har förstått att ja, men det är det som är lämpligast att göra. Är det då lämpligast att göra som Hammarby gör? Nej, men det är ju inte det. Det går inte. Ingen kan ju inte säga det.
Nej.
Oavsett vad AIK gör och oavsett Svenska Fotbollförbundets eventuella kunskaper om fotboll.
Ja, men det hade ju kunnat vara till Falkenberg som hade den matchen varit lika olämpligt ändå. Det är det
ja,
också,
precis. Och om AIK gör också, ja, då är det precis lika olämpligt att AIK gör det. Men det förändrar inte det Hammarby gör heller. Men ja, jag förstår inte. Invändningen var fascinerande, verkligen.
Men en fantastisk intervju med Zlatan fick vi i alla fall.
Ja, vi fick också ett svar på varför han var så glad när han kom till intervjun. Det fick vi också.
Ja, man kan bara misstänka. Från Hammarby till Newcastle. Har vi någon bra segway däremellan? Jag har ingen faktiskt. Vi bara att det har stått om båda klubbarna i tidningarna den senaste veckan. För att du också skrivit en text om ditt Newcastle, Patrik. Eller det som en gång var, det som en gång var ditt Newcastle, för nu på fredag är det väl det ska presenteras själva övertagandet utav klubben. Mike Ashley ska då ha sålt till den saudiarabiska investeringsfonden, helt enkelt den saudiarabiska kungahuset och staten Saudiarabien. Har vi några ytterligare ord vi vill sätta på den här affären?
Det blir spännande att följa. Alltså, det är fascinerande med fotboll, för att det är ganska omgående, så var det ju många, jag vet inte exakt hur många, nu det rapporteras brittisk press att det var väldigt många Newcastle-supportrar som liksom bytte sin Twitterbild och så vidare mot liksom den saudiska kronprinsen och den saudiska flaggan. Och brittisk press har ju varit väldigt snabb att börja liksom vända från den kritiska rapporteringen, om de ens kom in på den, till liksom, ah, här är Newcastles drömlag kommande säsong, Kylian Mbappé på topp liksom. Så det är fascinerande hur enkelt och smärtfritt det är att köpa en fotbollsklubb idag, oavsett vem du är. Alltså, Kim Jong-un hade kunnat köpa en fotbollsklubb. Det är fullt möjligt idag.
Ja, herregud. Det är absolut. Det tror jag inte är någon konstigheter.
Nej, och det är ju helt sinnessjukt. Alltså, han hade ju till och med fått supportrar med sig om han köper rätt klubbar.
Ja, bara han värvar rätt spelare.
Ja,
bara han visar ambition.
Ja, exakt.
Nej, de hade ju sjungit Kim Jong-uns Army på läktarna. Liksom.
Det hade de gjort, med lite ironi men också med lite genuin känsla.
Ja, alltså det är ju... Så fort det kommer väldigt bra fotbollsspelare in i ens lag så verkar vissa människor i alla fall inte bry sig överhuvudtaget om det. Men det är så svårt att förhålla sig till, tycker jag också, i allmänhet. Jag såklart... Vad ska man säga... Ja, alltså ägaren är tveksam, ja absolut, det är ett jätteproblem att de kan bara köpa in sig och att man bara skiter i vad de har gjort och så vidare. Men det är samtidigt så här, säg att du är en Newcastle-supporter, även om du i ditt fall kanske tänker annorlunda, kan ju förstå en Newcastle-fan som inte lämnar klubben för att det är fortfarande Newcastle.
Ja, nej, jag håller med helt och fullt.
Det är det som är svårt.
Ja, och jag, för mig var det ganska enkelt, för jag har inte varit särskilt inbiten senare år. Jag var mest liksom fascinerad av spelarna på den tiden när jag fängslades av dem.
Du var ju Alan Shearer supporter.
Alan Shearer supporter, David Ginola, Darren Peacock, Keith Gillespie, alla de här härliga människorna.
Var det Bowyer Dyer fighten som på något sätt?
Ja, det var innan den tiden.
Ja, det var innan, okej. Okay.
men jag håller med, och där tycker jag också, alltså, om man är en Newcastle-supporter i Newcastle, ingen kan kräva att du ska vända din klubbryggen. Då är det snarare att du ska gå dit, du ska protestera, du ska visa ditt missnöje. Det tror jag är det mest effektiva. Men det svåra är ju om du är Newcastle-supporter i Sverige, för du har inte riktigt en röst då. Vart ska du protestera? Du kan skriva hur mycket du vill på ditt Twitterkonto, det kommer bli problem. Och kan du samtidigt då betala för att se på matcherna, kan du köpa matchtröjan, kan du köpa merchandisen, kan du gå runt med dem på stan och göra reklam för klubben som ägs av den saudiska staten? Kan du det? Där börjar jag bli väldigt, väldigt tveksam.
Kan du fira när en Coutinho du har köpt in för 1 miljard i mål?
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kan du verkligen det? Kan du fira om du vinner Premier League? Det är en jättesvår fråga, tycker jag. Med saudiska blodspengar. Kan du det?
Ja, det är en svår fråga.
Det är jättesvårt. Och det är just det där, vem ser klubben? Är det supporternas eller är det ägaren? Så här, där är ju liksom, ansvaret ligger ju, tycker jag, på Premier League då, att man tillåter, eller på FIFA till och med, att man tillåter att fotbollen kapas på det här sättet. Det är de som måste skydda fotbollen, det är ju deras jobb. Så att det är ju inte fansens fel att den saudiska staten köper klubben, men de kan samtidigt inte förhålla sig helt oproblematiskt till det. Jag kan tycka att det är FIFAs fel att den saudiska staten köper klubben.
Nej, men alltså den filosofiska frågan som ju många borde ha ställt sig och som FA borde ha ställt sig och en massa andra förbund och ligor borde ha ställt sig för länge sedan och som det på något sätt är för sent att ställa sig är ju, varför gör vi det här? Varför, varför ses vi här och spelar fotboll mot och med varandra och hejar på ett lag och befinner oss i den här miljön och varför gör vi det här? Överhuvudtaget från början. Det finns ju ett svar på det. därför att det började någonstans. Och det är liksom, meningen med fotboll är ju faktiskt ett svar som vi kan ta reda på, men som har fullständigt glömts bort under tiden. Och det är det som kan göra mig lite deprimerad. Och vi sitter ju här i Sillypodden som är någon slags hyllning till den moderna fotbollen på många sätt. Att den finns. Men det är verkligen kärnfrågan, och den ställs ju mer och mer på sin spets, för vi kommer ju längre och längre ifrån det som från början är anledningen till varför vi gör det här. Och det är synd. Och det är tråkigt. Och
det är spännande också, vad är det du hejar på när du hejar på ett lag? Alltså när du hejar på Liverpool, du hejar ju inte på de specifika spelarna på planen egentligen, för de byts ju ut regelbundet. Det är ju inte de liksom som är din kärna. Och du hejar ju inte på klubben om man ser klubben som klubbledarna där, för de har ju också bytts ut sen du började heja på Liverpool. Hejar du på klubbmärket, det är ju inget konkret. Det känns ju väldigt svårt. Hejar du på arena, på staden, gör du inte riktigt. Eller hejar du på liksom dina egna känslor?
Det är inte något abstrakt man håller på då. Alltså klubbmärket tycker jag väl ändå nästan är det närmaste på något sätt, vilket... Ja, nu kan ju klubbmärken också bytas ut dessutom, så att då blir ju också det... Jag undrar hur många Leeds-fans som hade fortfarande hållit på Leeds som har gjort det där klubbmärket, byter de från ner och gör en gång.
Ja, men det är väl någonstans på idén om din klubb.
Det är ju verkligen allt det där. När jag sätter mig och hejar på Liverpool idag, när jag sätter mig på fotbollsmatch 2020 och hejar på Liverpool, då hejar jag ju samtidigt på Steven Gerrards... högerytter mot Middlesbrough. Jag hejar ju samtidigt på Xabi Alonsos straffretur i 2005. Mm. Jag hejar ju samtidigt på Ian Rush alla mål som jag tittade på när jag var 9. Det är ju allt det där. Och det är ju det som är själva grejen. Det är ju fotbollen. Det är ju det handlar om. Det är ju därför vi gör det här.
Men hejar du inte lite på dig själv då egentligen? Alltså, nu är jag inte kritisk på något sätt, utan jag försöker göra en slags filosofisk språng här som jag absolut inte är förmögen att göra. Men någonstans hejar du på dina egna minnen och dina känslor kopplade till det. Det är någonstans det du liksom vill pumpa igång varje gång.
Ja, 100%. Och det här är ju en grej som jag har ofta tagit upp, framförallt i den här diskussionen. Hur kan man hålla på ett lag som inte är från sin egen stad, hur kan man, ja men du vet allt det där.
Ja, ja.
Ja, men det är ju känslor. Varför har man känslor för någonting överhuvudtaget? Ja, men för att man har upplevt någonting i en speciell situation i livet. Jag har alltså låtar från andra sidan jorden som betyder otroligt mycket för mig, för att de har gett mig någonting under någon speciell period och var liksom format mig på något sätt. Det är ju min relation med det här som är den viktiga för mig, inte någon annans relation till det här fotbollslaget eller någon annans historia med det. Det är inte viktigt för mig.
Nej, men det är så jag håller
och det
helt
är precis med. Det är ju mina känslor bara, och de tycker jag aldrig att man kan på något sätt ifrågasätta eller håna någons känslor för någonting. För de kan komma från vilket håll som helst och se ut precis hur som helst.
Därför blir det spännande med Newcastle då. För det är ju allas fulla rätt att fortsätta heja på sina känslor i den klubben. Liksom.
Verkligen.
Men kan man göra det samtidigt som man stödjer en mördande regim?
Och det är ju det som är det värsta. Det är ju precis det. Därför att det de kliver in och köper, det är ju någonting som folk inte på något sätt kan på något sätt bara slita sig från.
Ja.
Mm. Du kan inte byta klubb som du byter ett skomärke för att du tycker att det här skomärket ägs nu av en regim jag inte vill störa. Nej, men då köper jag ett annat. Utan de, och det är ju just av den anledningen som de köper just fotbollsklubbar. För att det är känslor, och det är riktiga känslor. Och det går inte att värja sig från på samma sätt som det gör med andra märken. Och att sätta pris på känslor, att köpa känslor med pengar, det är en ännu djupare filosofisk problematisk diskussion som vi någonstans hamnar i.
Jag menar, alltså jag brukar säga att man inte väljer sitt fotbollslag, utan det är fotbollslaget som väljer en själv. Att man kan inte riktigt styra över vilket fotbollslag man börjar hålla på, för då finns alla de här olika aspekterna i det på något sätt. Att du kan inte välja, för att det är känslor, och känslor beter sig på ett sätt oavsett liksom vad du själv tänker att du ska göra. Så att det går ju inte. Sen är det ju olika känslor kan ju bestå på olika sätt beroende på olika faktorer naturligtvis.
Ja, och sen du kan ju lämna ditt fotbollslag. Det är också sådär, för mig var det ganska, för nu har jag inte så mycket känslor kopplade till, men du ibland tvingas du ut ur relationer där du fortfarande har väldigt mycket känslor kvar, men det går ju över. Så att, det går ju att ta ett rationellt val och lämna sitt fotbollslag om man tycker att det är rätt väg. Det är ju möjligt.
Ja.
Men jag säger inte att man ska göra det.
Nej, nu hamnade vi långt ner i de existentiella frågorna runt fotboll, vilket är... Det är väl där man hamnar när man lider utav bristen på den samma.
Vi är väl på djupt vatten ur positiv bemärkelse för en gångs skull.
Ja, kanske. Men ingen kan ju heller ifrågasätta ens känslor. Nej. Vilket är skönt eftersom det går att ifrågasätta nästan allting som i alla fall jag säger i den här podden. Jag tänkte före vi knyter ihop den här säcken så ska vi ändå riva av några rykten som finns där ute, för det finns rykten även om det är långt bort och så vidare och kan vara lite substanslöst. Men det är inte
BBC som har ryktesmaskiner igång, om vi säger så.
Vad sa du?
Det är inte BBC som har ryktesmaskiner igång riktigt.
Nej, inte direkt. Men vi har aldrig varit för fina för att pusha vidare ett svagt och osannolikt rykte i den här podden. Vi ska inte börja sätta oss på några hästar nu. Det är inte läge. Men vi börjar med Arsenal, som har varit en del snack runt. Arsenal behöver förstärka sin trupp. De behöver bredda sin trupp. Det har varit snack om länge. Arteta kom in i vintras, han vill ju såklart bygga sitt lag. Nu har ju allt det här hänt. Arsenal, som redan tidigare hade en ganska utsatt ekonomisk situation i förhållande till vart man liksom befinner sig i hierarkin, jämfört då med övriga topp 6 och så vidare, har redan före hela coronakrisen haft en stramare budget än konkurrenterna, och det här har ju såklart inte gjort det bättre. Och det är free agents som det är tal om. Det är två stycken som det har skrivits om. Det ena är William i Chelsea och den andra är Adam Lallana från Liverpool. Två stycken rutinerade, såklart, spelare med någon slags kvalitet kvar fortfarande. Hur känner ni inför William och Lallana till Artetas Arsenal? Det var kanske inte vad supporterna såg framför sig i vintras, men det är väl här man befinner sig nu kanske.
Ja, det blir ju free agent-spelare som kommer... de kommer ju ha en bra sits på så sätt att de kunna välja rätt stora klubbar, men de kommer ha rätt tråkig sits för att det kommer ju inte finnas några större pengar att kasta på dem. Ska Arsenal, som står och skäller just nu på Mesut Özil för att han inte sänker sin lön, då ge William en fet sign-on? Det känns ju som... Det blir ju svårt att kombinera de två sakerna. Men William är väl en nyttig spelare för ganska många klubbar.
Jag tror han har funkat ganska bra där. Det känns väl som en typ av spelare de skulle ha nytta av, och inne i mittfältare måste in. Det har ju pratats om Thomas Partey väldigt mycket i och med att han sitter på en så pass låg lön som han gör just nu i Atletico. Men där finns ju också aspekten att han skulle kosta väldigt mycket pengar. Han kommer antagligen få ett nytt kontrakt med Atletico som höjer utköpsklausulen till 1 miljard. Och varför skulle han vilja gå från Atletico till Arsenal? Så att... där kan man ju nästan glömma, så det är väl mer den typen av spel som typ en Lallana på fri transfer som vill få en ny tändning i karriären som kanske Arsenal måste titta på av både ekonomiska och sportsliga skäl.
Det som blir speciellt i det här också är att det finns ju ändå en värld på andra sidan pandemin där fotbollsspelare kommer börja kosta pengar igen. Går det att göra sig en deal här?
För den du är Ole Gunnar Solskär nu, är du?
Ja, precis.
Han sa väl precis det där. Ska se om vi kan utnyttja situationen. Det hade också varit spännande, såklart. Och vad ställer sig de andra klubbarna till om en ekonomiska storebror Manchester United börjar liksom slå på de som är riktigt illa utsatta och försöka hitta bra affärer. Det är spännande, men det är klart att det går att göra deals här. Det går ju att hitta spelare som kommer landa på lite lägre löner förmodligen och lite lägre transfersummor. Och om fotbollen återhämtar sig snabbt, så med lite hjälp av saudiska pengar och annat, så finns det ju såklart bra affärer att göra om man ska vara fullständigt morallös här. Vilket vi ju är ofta i den internationella toppfotbollen.
Den internationella toppfotbollen är ju inte moral det första man tänker på. Så är det ju. Ett av ryktena och övergångarna som det faktiskt har pratats länge om och som det har varit intensivast snack kring är ju den om Timo Werner till Liverpool. Han har ju själv inte minst varit ganska öppen med att han är sugen på den här flytten. Så pass mycket att Liverpool nästan har fått gå ut och säga att lugna dig nu, du behöver liksom inte prata om det här i varenda intervju. Vilket han gjorde under en period. Det finns en utköpsklausul som då måste triggas för ett visst datum. Det kan de såklart fortfarande göra. Det som blir svårt är ju allt det här runt omkring. Förhandlingar med kontrakt och inte, alltså så här, läkarundersökningar och allt möjligt. Det tror jag väl de löser. Men Timo Werner till Liverpool, när transferfönstret öppnar i augusti. Jag skulle sätta ganska mycket på att han är en Liverpool-spelare då.
Faktiskt. Men kan, då blir återigen den här frågan, har de, alltså nu är det ju morallös värld det här, men samtidigt efter man har liksom permitterat anställda och låtit dem ta hand om liksom den här brittiska statskassan för att liksom ha sina löner och så vidare och utnyttjar den, har man mage nog att punga ut en utköpsklausul på en Timo Werner?
Ja!
Ja, absolut.
jag köper ja-svaret. Sen kan man tycka om man vill om det.
Absolut. Det är en vettig invändning du har.
Ja, de tog ju för sig tillbaka sin där permitteringen, så att de gjorde ju inte det. Men
de tänkte göra det.
De försökte göra det. Fram tills att det blev för dålig PR.
Exakt, det var väl snarare där faktumet låg, att det finns ju ändå någon form av... Man vill ändå tro att det finns någon form av moral, men sen känns det som en spontan grej jag känner är väl att det är lite olika beroende på liga. I Tyskland så pratar man om hur storklubban ska gå ihop för att rädda liksom Zweite och Dritte Bundesliga lag tillsammans med pengar. Man har inte hört riktigt snacket, vad jag har sett i alla fall, om att man ska försöka rädda Ligue 1-klubbar
i England. Nej, och de som är faktiskt ganska många redan lågrätt ris till före det här på många håll.
Ja, Sunderland till Aydai säsong 3 blir intressant.
När den saudiska staten går ihop med Förenade Arabemiraten och
Nordkorea.
Räddar dem och Nordkorea och lyfter dem ur träsket. Fan vad fint.
Istället för we need to have it more Ibiza på arenan, så blir det we need to have it more Pyongyang.
Exakt, det är marschmusik. Mysigt ändå. Ja. Nej, men det man kan säga om Timo Werner är väl också att det kom ju trovärdiga bilder, eller bilder, uppgifter i sportbilder då, att Bayern Münchens tränare, hans flick, har haft en halvtimmes långt telefonsamtal med Leroy Sané, så att de verkar fortfarande vara väldigt inne på Sané-spåret. Mm. Ja. Ska Oliver Kahn ha medlat mellan sportchef och tränare, så att de nu är överens om att det är Sané de ska värva. Det var lite spännande också.
Man ska väl ha ringt Upamecano också, va?
Precis. Upamecano ska ju enligt uppgifter då vara överens med Bayern München. På tal om det här att passa på att göra sig en deal och visa musklerna och vara the bully in the room, så är ju det en roll som Bayern München inte har speciellt långt till i den tyska fotbollen. Så där kan vi säkert se en del spelare röra på sig till Bayern München. Upamecano är ju en av de mest spännande unga backarna i hela Europa. Och det känns ju som någonting som Bayern skulle kunna ha nytta av. Och de där ytterplatserna har det pratats länge om. Och Leroy Sané har det pratats länge om. Så det känns väl som två ganska trovärdiga rykten.
Så jag kan Kai Havertz in på det också. Det kan bli ganska dyrt för Bayern det här alltihopa.
Om de får loss Havertz också. Ja. Det får vi väl se.
Jo, naturligtvis. Men Upamecanos fall så har vi ju ett utgående kontrakt där 2021 också, som väl borde göra att Leipzig kanske, vet jag inte hur illa ställt de har det med tanke på att de har Red Bull-backningen och så vidare, men kan vara intresserad kanske av att ändå behöva sälja för att inte släppa Upamecano gratis nästa sommar.
Nej, samtidigt så vill då Alaba röra sig bort från Bayern München vad det verkar. Snackas om de två spanska storklubbarna enligt Bildt igen. Bildt har rätt bra koll på Bayern, så ska Zidane ha gett grönt ljus då att värva Alaba. Det är ju en spelare som kanske var ännu bättre för några säsonger sedan, men fortfarande är ju en utmärkt vänsterback och central mittfältare, om man nu väljer att spela honom.
Alltså tidigare rapporter på Alaba har väl varit lite att han just vill spela innermitt som han gör i österrikiska landslaget och så vidare. Nu är det ju Kimmich som har flyttat tillbaka till en sorts mittfältsroll, och det känns ju som att chansen att spela mittfältare i Bayern är ganska liten. Sen kan man samtidigt fråga sig hur stor är chansen för det att få spela mittfältare i Real Madrid eller Barcelona. Den är ju inte heller jättestor om vi ser så då. Så att, men sen Alaba är ju en sån mångsidig spelare som kan spela på så många olika positioner i ett lag och är så otroligt nyttig att ha i en trupp och riktigt bra på alla de här positionerna. Så att om man tittar på Real Madrid så är det en jättenyttig värvning om Alaba vet sin plats. På så sätt.
Ja, precis. Som sagt, det är mycket bytesaffärer. En del utlånade spelare som kommer komma hem, och det kommer också göra att vissa trupper blir lite breda. Juventus och Barcelona sitter i förhandlingar då enligt Mundo Deportivo om Arthur. Och det ska röra sig om en swap deal. Vad tycker vi om swap deals?
Men undrar om det stora genombrottet kommer nu, att det blir lite så här ett informellt lönetak av ekonomiskt pressade klubbar, att de då börjar bli lite så här NHL-aktigt, att de byter kontrakt med varandra istället för att köpa och sälja grejer.
Alltså det intressanta här är ju, alltså swap deals kommer ju bara göra det här roligare, för att det kommer bli så mycket stökigare saker som sker naturligtvis. Och det kommer ju vara väldigt mycket fler swap deals den här sommaren än vad de varit tidigare. Det känns ju helt uppenbart. I Barcelonas fall så undrar man ju lite vad de sysslar med när de gör sig av med Arthur, men det är ju en mer sportslig fråga än liksom ekonomiskt. Men där är ju också så att man är helt galna på att försöka få in Lautaro Martinez och Neymar, eller kanske både och, under en sommar, och då måste du göra det av med ganska mycket. Och där ska det ju enligt tidigare uppgifter och bara vara Frenkie de Jong, Messi och Ter Stegen ska sitta säkert i den truppen. Så att
ja. Kan hända en hel del ändå. Coutinho, när vi nu är inne på, Bayern München tidigare, verkar som att han kommer återvända till Barcelona, helt enkelt för att ja, det är en spelare med väldigt hög lön. Som...
Alltså Bayern har väl redan tidigare sagt att vi kommer inte köpa loss Coutinho, sa man ju redan innan. Nej, allt det här med viruskrisen och allt började. Sen har ju Barcelona desperat vill ju bli av med Coutinho, kanske även också desperat bli av med Ousmane Dembélé för att kunna då finansiera ett nytt superköp den här sommaren med pengar man typ inte har, sett till att de hamnar i ekonomiska problem efter i princip en vecka av den här krisen utan fotboll. Men det är ju ingen som kommer betala de pengarna för Coutinho i och med att det är ingen som har pengar att betala, och då kanske det ändå är så att han blir kvar i truppen. Setién ser ändå ett behov eller liksom nytta i Coutinho att spela honom som en mittfältare och tycker om Coutinho. Men sen får man ju se om det är Setiens vilja eller om det är ledningens vilja med Bartomeu och sportchef Abidal i spetsen som har liksom sista talan där.
Samtidigt, den har ju kopplats ihop med Chelsea också, Coutinho. Chelsea som också kommer har varit aktiva i ryktes spalterna. Kommer ju då från två fönster långt transferförbud som ju i slutändan bara blev ett, för de fick det ju begränsat. Sen gjorde de ingenting av det ändå. De har i alla fall två fönster där de inte har gjort något och kunnat lägga lite pengar på hög. Och nu skulle ju då den här stora Lampards stora satsning komma. Och så kom allting av sig. Däremot finns väl anledning att tro att den där att ansatsen kommer tas så fort möjlighet kommer finnas. En av de spelarna var Coutinho, men det pratas också om Kai Havertz och det pratas om Jadon Sancho. Om ni får välja på de tre spelarna, vem vill ni helst ha?
Med tanke på att de redan har Hakim Ziyech klar, så skulle jag väl utan tvekan säga Jadon Sancho om det skulle gå ekonomiskt.
Ja, och brittiskt. Det känns som det finns ett jäkla PR-värde där som är oslagbart för dem.
Är inte han också ursprungligen Chelsea-kille? Inte så att han har spelat för klubben.
Han kommer vara det när han presenteras
från,
i alla fall.
Han är från kvarteren, va? Från början.
Ja, han är väl London-kille i alla fall. Men ja. Mer än så vågar jag inte svära på.
Det är någon liten klocka som ringer i bakhuvudet att han är växt upp inte allt för långt från Stamford Bridge. Men Jadon Sancho,
det räcker för att du ska presentera det som en sanning.
Vad sa du?
Mer kräver du inte för att du ska presentera det som en sanning.
Presentera? Nej. Det blev lite innehåll av det också.
Precis.
där är ju konkurrensen med Manchester United. Vi fick frågan faktiskt i Premier League-podden igår om vi helst såg Jadon Sancho i Manchester United eller i Chelsea.
Då måste man ju lägga in aspekter för Jadon Sanchos skull eller för klubbarnas skull eller för den objektiva tittarens skull.
Ja, precis. Jag svarade på det här sättet då, och ni som lyssnar på båda poddarna får väl en favoritrepris här då. Favorit var väl att ta i. att personligen som supporter är det helst sett honom i Chelsea för att det är ett så ungt spännande lag. Det hade varit kul att se honom under Lampard. Men hade jag varit hans agent, så hade jag försökt placera honom i Manchester United. Det är ändå Manchester United. Han kommer bli super 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 stjärna där med en av världens största fanbases. Det kommer generera fler slantar på kontot och större exponering globalt. Så jag hade försökt förhandla med Manchester United först om jag var hans agent, men rent personligen så skulle jag nog hellre sätta dem i Chelsea, bara av den egoistiska anledningen. Vad säger ni?
Skriver under på allt.
Alltså, om man får välja mellan de två klubbarna så absolut. Sen så vet jag inte hur bra karriärmässigt det är att gå till United dagsläget, men det beror ju lite på hur det här projektet med Ole at the Wheel fortskrider, så att säga. Han har hittills värvat ganska bra, har jag sagt tidigare också. Det står ju vid och spela med Bruno Fernandes i den formen han har varit. Det är ju inte dumt heller.
Nej, precis. Och jag menar, förr eller senare så kommer ju kurvan. Och den hade ju faktiskt börjat peka uppåt ganska rejält sen Bruno Fernandes kom in. Och avslutningen på säsongen fram till uppehållet här för Manchester United såg ju väldigt positiv ut. Och det är en trupp som börjar innehålla kvalitet igen efter några trevande år. Jag såg ju att PSG är väl ute efter Pogba lite grann då, och att de hade erbjudit Di Maria tillbaks till Manchester United i någon slags bytesaffär. Där ställer jag mig lite tveksam till om någon utav parterna, Di Maria eller Manchester United, är intresserade utav den återföreningen.
Jag tror att du är på samma substansnivå som artiklarna om att Barcelona ska erbjuda 4 spelare för Ajax, André Onana. Ungefär samma trovärdighet tror jag att vi ligger på här.
Ja, för en andra målvakt dessutom, bara man då kastar i princip hela sin akademi. Men det känns som att med Bartomeu vid rodret kan allt hända. Om bara att det faktum att man kopplar samman med Bernadeschi och De Siglio just nu säger väl det mesta.
Mm. Han tar sina chanser att hacka på Barca, det gör Amakoto, det får man ge honom.
Jag kan säga så här, jag tror nog även att Barcelona-sympatisörer hackar på Barca nu för tiden, sett till hur de har styrt på sista
tiden. Du mår inte dåligt när du kör, det gör du inte.
Vad skönt, jag tyckte att vi har hållit med varandra för mycket där. Det kändes som att det var en jobbig effekt av corona-problemet här, att vi sitter och håller med varandra. Det är bra, att lite tugg måste vi ha.
Ja, verkligen. Giroud ska ha förlängt sitt kontrakt med Chelsea, och det är väl också sign of times att Giroud, som har varit på väg bort och som har velat bort och som klubben har velat ta bort och så vidare, nu förlänger med ett år för att man inser att man kommer nog behöva hålla i det som finns och invänta bättre tider, helt enkelt, andra tider, för att inleda den här stora ombyggnationen som Lampard förväntas göra. Vet ni vad? Det var faktiskt allt vi hann med den här onsdagen. Det blev mycket längre här än vad jag förväntade mig att det skulle bli. Jag tänkte att det här... En annan grej som vi ska puffa för när vi är här är att... kommer ni ihåg våra scouting-rapporter? Nej, inte det.
Vi får
uppdatera igen. Nej, men så här, vi kommer börja göra scoutingrapporter på de mest intressanta spelarna. Det här kommer ligga då under Aftonbladet Plus. Man kommer kunna lyssna i Aftonbladets app. Än så länge så är det bara iOS som fungerar med vår egenhändigt producerade spelare då. Det kommer för Android inom kort. Än så länge så är det iOS-användare som kommer komma åt den här spelaren. Och där kommer vi lägga en hel rad scouting-rapporter. Så Ja, undrar ni vem Kai Havertz är, eller kanske någon annan ung spännande, eller för den delen gammal spännande spelare som vi kommer skriva om och prata om under den här tiden som återstår då fram till att transferfönstret öppnar, så kommer man kunna nosa sig in där och få en utförlig rapport om sagda spelare. Det ser vi fram emot. Jag vet att du kommer läsa in det ordentligt där, Makoto. Är det någon du är sugen på att göra först?
Det beror ju på om jag ska titta på vad jag själv är intresserad av att titta på, eller vad någorlunda våra lyssnare skulle kunna tänka sig lyssna om.
Det du själv är sugen på?
Alltså det finns ju mycket spelare att titta på. Men det finns ju alla möjliga unga intressanta spanjorer, tänker jag ju direkt på. Jag tänker ju på en av spelare som Pau Torres i Villarreal, mittbacken. Kolla lite närmare på honom. Nu tror jag att det är nog inte många plus vi säljer på en sån scouting-rapport kanske. Men vi får se vad som dyker upp.
Vi får se. Det kommer nog bli ett helt gäng. Så håll utkik efter det. Jag ser fram emot att lyssna på dem, och de kommer man kunna hitta såklart. Så till att börja med då i Aftonbladets iOS-app. Och om inte allt för länge även i Android. Så fungerar det. Då har vi puffat för det också. Hörde ni, Patrik och Makoto, tack för att ni var med idag.
Tack själv.
Nu ska vi ha lite långhelg,
ja.
Vilken skillnad det blir i livet. Nu får man äntligen sitta hemma i några dagar.
Men nu har du ändå jobbat igen ju. Det förtjänar lite lugn och ro, känner jag också.
Ja, precis.
Jag känner att det var ett poddpass här nu efter en månads ledighet och tv-spelande. Nu måste jag ta en månad till. Men vi får se, så det kommer väl förr eller senare än sån där scouting-rapport på Pau Torres. Men det är en månad bort kanske.
Ja, precis. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat på återhörande.